Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkades på olika vis. Jag behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Vi säger hjärtinnerligen välkomna till ett nytt avsnitt av Trottosports podcast. Det är derbyvecka och jag tror att det är den tredje gången de senaste, ja sen 83, som jag inte kommer befinna mig i Malmö i helgen. De 27,
inte ens i Malmö.
23 senaste åren har jag befunnit mig där med en god vän från barndomen, och på till helgen så spolieras denna tradition. Det är för jävligt.
Ja, men ni kan väl träffas i Malmö och sitta på någon ATG-butik?
Ja, men lite så var jag inne på, men jag fick inte med mig min gode vän på detta.
Nej, du.
Han jobbar i helgen, så han vill inte ta ledigt på grund av att sätta sig där. Ja, det är för jävligt som sagt. Det är min helg det här som går mig om intet. Hur annars, vad var det bästa i veckan om vi ska börja där?
Jag börjar med kraft av ålder.
Ja, det tycker jag.
Det har ju varit lite åldringarnas vecka, om jag får uttrycka mig så. Onsdag Solvalla, Hans-Ove Sundberg, en dubbel, född 1950, den gyllene årgången. Han satte ju upp Torbjörn Nilsson som heller inte purung på Selecting News som vann, och så vann Hans-Ove själv med Harvard Student. Det var ganska härligt att se Hans-Ove i aktion. Han har ju sagt att han skulle sluta som kurs, men nu är han tillbaka. Och den där Selecting News kanske till och med kan vara en kandidat inför kriteriet.
Jag skrev det till någon som la ut någonting om det, om att Torbjörn Jansson i sulken och Hans-Ove Sundberg som tränare, det kanske skulle vara det vackraste som hände under hela travåret.
Ja.
Som vinner kriteriet.
Hans-Ove storebror Per vann kriteriet med Boett 1969. Det skulle vara härligt att lillebror kunde kvittera det. Jag är inne på det där med åldringar, så måste man ju också nämna Gunnar Melander, född 1947. Och den här som vi har pratat om flera gånger i det här programmet, hel läckre Månlycke AM.
Jag trodde faktiskt inte att han var så riktigt så bra heller.
Har du dålig lyssna? Jag har förklarat för dig bra nu.
Nej, men du har sagt bara, du har mest uttryckt hans skönhet.
Ja, det har du rätt i. Nu visar, nu är han bäst i Sverige. Svensk mästare Gunnar Melander. Lyssna nu noga. 35% i segerprocent i år.
Det duger.
Han kör på övertid som han själv säger.
Okej.
Okay. Och jag pratar på övertid.
Magnus, vad var ditt?
Jag hakar i det Lennart säger, därför att det helt ut, trots att det var derbykval och spännande på alla möjliga vis. Men Gunnar Melander efter segern, när han som ett litet barn berättar att han får tårar i ögonen när han manar på Månlycke AM i sista sväng där, och får det svaret, att man har hållit på med hästar som han har gjort i hela sitt liv, han har en massa framgångar, att fortfarande kunna ha den där, att det fortfarande finns kvar och att han får uppleva det. Jag tyckte det var otroligt häftigt att se. Så det var en absolut höjdpunkt.
För nästan jag tårar i ögonen bara att berätta om det faktiskt.
Ja, men tänk att kunna få upp, alltså han, som sagt, han har vunnit SM jättemånga gånger. Han är van, som Lennart säger, 35% i segerprocent bara. Men ändå, och just det där att han håller på med detta fortfarande och älskar det så innerligt, så att han kan bli så berörd fortfarande. Han är inte trött, va, kan man säga. Även om vi pratar om en ålder man, men han är definitivt inte trött.
Jag läste att han saknar sina backar i uppe vid Höga Kusten där.
Grubbe, heter det så?
Ja, det gör det nu, ja. Ja, precis. Jag har varit där.
Ja.
Ja. Så han håller, jag vet inte, är det Gävletakten han håller till nu?
Ja, han har flyttat nyss, tror jag.
Okej. Okay. Ja, nu är vi ute på djupt vatten. Men han är inte, han saknar backarna i alla fall hemma vid i sina hemtrakter. Han har aldrig haft några skador på några hästar överhuvudtaget. Knappt under sin karriär. Men nu, de senaste åren så, bland annat då, Månprinsen har ju blivit skadad.
Ja, i flera omgångar.
Beror på att, han, att backarna saknas. Nu har ni sagt sådana vackra saker som inte kommer falla plattande. Men han är Meras. För han var hon är fin.
Ja, men hon är inte så särskilt lik Don Fanucci sett.
Nej, just det. Det var en konstig jämförelse. Som vi fick oss till livs i onsdags kväll där i studion. Nere i Värtahamnen. Men det är en av de, kanske en av de sötaste hästar överhuvudtaget sett. Får man säga så? Så söt ja. Om en häst.
Ja, det är det många som har sagt om hästar. Det får man absolut göra.
Ja, jag saknar den där typen av hästar. Det är för få av den typen. Det blir mer och mer sällsynta. Det där delicious, mer åt delicious hållet. Det var därför jag nog liksom nästan gick sönder när hon slutade delicious. Att, jag gillar den typen av häst. Liksom. Jag vet inte om han är mer att den absoluta kulltoppen, men det skiter jag i. Hon är så jäkla god att titta på.
För dig och bäst i kullen.
Ja, det så här kommer det alltså att låta på söndag eftermiddag på Jägersro. Klassiska derbymarschen. Jag tror att de spelas inför defileringen varje år när svensk traderby ska avgöras. Det smäller alltså på söndag vid framåt femtiden när det väl loppet startar.
Men utan blåsorkestrar nu för tiden?
Ja, det är det ju inte, va. De slänger nog i en CD-skiva eller var, kanske ännu modernare.
Det var ju någon, höll ju på att bli tragedi ett år där när några av hästarna blev skrämda av de här blåsarna och trumvirvlarna.
Just det, när du säger det. Kommer du ihåg vilket år det var?
Nej, var det inte Tom Knight?
Och det var Anders Lindqvist minns det. Han hör av sig om inte vi säger att det var Tom Knight.
Var det? Ja, just det.
Det är ju rena skämtet, alltså när man ser de bilderna. Det är ju inte
var det det han blev skrämd av?
Ja,
alltså?
Han blev ju jätterädd när man har sett bilden. Det är inte att man inte tänkte. Ja. Jag hade också blivit rädd, tror jag.
Men det var väl inte första året de hade det?
Nej, det var det inte. Nej. Men efter det kanske han tog bort det utan att jag vet.
Ja, det tror jag. Det, ja. Tror jag. Nej, det var ju precis nedanför där jag alltid brukar sitta på Jägersro. I alla fall för på riddarsläktaren där. Så det var ju en ohyggligt dramatiskt faktiskt.
Men Lindqvist fixade det.
Ja, det gjorde han.
Jag tror med hjälp av sin skötare. Var det så? Säkert. Katrin Hellberg.
Säkert, jag kan komma minst inte exakt detaljer.
Lindqvist kommer att höra av sig med facit så fort detta ligger ute i luften.
Det litar vi på.
Men tiden stod still där ett tag faktiskt. Det var jäkligt läskigt. Vad minns vi annars mest under åren här? Vi har kommit in på, eller kommit fram till, att det finns en lite bortglömd derbyvinnare. En ja. Som, eller?
Ja, en bortglömd derbyvinnare, Henrik. En bortglömd häst nästan.
Ja, faktiskt. Varför har det blivit så?
Jag vet inte. Hans dominans var ju alltså, kolossal egentligen.
Vi lyssnar här på vilken det är vi syftar på.
Start! Kraft Svensk Travderby året 2005. Snabb ut är nummer 6, Torvald Palema som tar ledningen. Följd av nummer 4, Conny Nobel. 6, Torvald Palema leder och kommer upp till första 5 på 1. 12,8. Torvald Palema i ledning från nummer 2, Intoxicated utvändigt. Ryggledare nummer 10, Even Ho. Andra par utvändigt nummer 8, Pampino. Tredje invändigt nummer 7, Crown Kemp. Nytt angrepp denna gång från nummer 3, Triton Sund. Från nummer 6, Torvald Palema i ledning med nummer 3, Triton Sund utvändigt. Följd av nummer 10, Even Ho i par med nummer 2, Intoxicated. Tredje par utvändigt från nummer 5, Order by Fax har invändigt nummer 7, Crown Kemp. Följs av invändningar nummer 11, Twix Newton. Har åtta Pampino utvändigt och börjar nummer fyra Conny Nobel gå till angrepp via tredje spår. Drar med sig då nummer 12 Royal Winner. Svensk Rav Derby alltjämt med nummer 6 Tovar Palema i ledning. Framkommande nummer 4 Conny Nobel kommer in mot upploppet i klass Svensk Rav Derby år 2005. Fyra Conny Nobel närmar sig och skaffar sig grepp, följd av nummer 6 Torvald Palema. Det är nummer 4 Conny Nobel som har greppet. Utesportar nummer 5 Order by Fax är sent ute. Seger för Björn Goop. Här vinner med Conny Nobel.
Av alla stora segrar och härliga minnen ni har, vilket ligger det varmast om hjärtat?
Derbyt, det tycker jag nog faktiskt ändå, för att det var nog det loppet som jag hade absolut ville vinna mest i min karriär, och det kändes som att vi la allt krut på hela fyra säsongen bara för att han skulle vinna derbyt, och sen så lyckades han.
En bra jävla upplaga var det ju också. Det var ju ingen bluff seger på något sätt, och löpningen som han fick, det var ju, han bombade ju runt om sista varvet och rundade då bland annat Triton Sund och Tova Palema och Intoxicated. Det var ju en var ett bra jävla derby också.
Verkligen.
Vad är det då med Conny Nobel som gjort att han inte riktigt fastnat?
Ofattbart. Alltså, han var ute i båda E3-finalerna. Tvåa i långa, vann korta, vann kriteriet, vann Breeders Crown som treåring. Som fyraåring kungapokalen, trea i sprintermästaren, derbyt. Som femåring elitloppet.
Alltså det... har det någonting att göra med att han vann det här jävla konstiga? Nu säger jag mycket här, hör jag.
Ja, det var väldigt vad det hänt.
Konstiga elitloppet, ja. Där både ettan och tvåan då blir diskade på grund av dopningsärenden. Är det någonting där som gör att man sorterar bort honom på något sätt?
Ja, det är risk för det.
Ja.
Sen,
har du någon teori, Magnus?
Nej, jag säger precis som er. Det är ju väldigt märkligt. Det är klart att men jag menar, innan han nu då vann det här elitloppet så hade han, som sagt, precis Lennart rabblar ju igenom här. Det är ju meriter som man normalt sett inte glömmer någon häst för.
Som tre, fyra och fem år innan kriteriet derbyt elitloppet.
Ja.
Det är ju helt enastående. Sen, alltså karriären blev ju, avslutas ju i dystert, mycket dystert. Jag var faktiskt i loppet i Pridité när han gjorde debut på Vincennes. Och Björn Goop laddade i uppförsbacken våldsamt. Och Conny Nobel blev helt stum i slutkurvan. Och efter det så reste han sig egentligen aldrig. Han var med i Prix d'Amérique, Prix de France, lyckades inte. Kom hem och vann ett par enkla lopp på Färjestad i slutet av karriären.
Ja, det är märkligt. Som sagt, vi hörde ju Björn Goop här 12 år senare i samband med hästens egna lopp på Åby och uttalade sig om att just derbyt var det största i hästens karriär. Så att,
alltså, Conny Nobel är en av fyra derbyvinnare från landets näst största bana Åby. Alltså på söndag har Timon Örmos chans att vinna sin fjärde, och även Robban Berg. Skulle Robban vinna då får ju Åby förvisso 5 segrar. Men det är anmärkningsvärt att Åby har så få segrar. Så Queen Nedwalter med Torngren 1939 redan. Sen Jet Rib, Gaston Pride och så Conny Nobel. Fyra har ju också faktiskt lilla banan Färjestad. Så varför får Åby inte fram några derbyvinnare?
Mm, det är din bana, höll jag på att säga. Ja. Du borde ha förklaringen. Ja. Men Svante Båd, ska säga Svante Båd också har chansen,
ja,
på fjärde.
Ja. Och då skulle inte Berg vinna, då så Åby kvar på sina fyra.
Mm. Då har de dessutom fått liten bonusvinst i Conny Nobel. För han var ju lökande tränare redan då. Som de några år senare inte blev tillåtna att förbli Åby-tränare. Så att lite, det är nästan 3 bara.
Ja, 3,5 säger vi då.
3,5. Ja, det är ju, men det har väl, klassen har väl inte funnits på tränarna, kort och gott. Jag vet inte.
Olle Goop har ju provat ett antal gånger och var ju väldigt nära med intakt, men det hade inte hjälpt, för året var han ju jätterib.
Ja, just det.
Så att, men ändå var Tusan, Elstrand och allt vad de heter, Vejo Heiskanen, nog har de haft tränare, men det är uppenbart att de inte har fått fram några bra fyraåringar.
Vilka är era starkaste derbyminnen annars? För jag tror ju som sagt att det är få som sorterar in i derbyhjärnans arkiv att välja ut Conny Nobel. Vilka är era största?
Det första som ramlar över mig, det är de största. Det är mest, mitt tydligaste minne är faktiskt den här duellen mellan Big Spender och Mac the Knife 1985. Det är det upplopp, alltså det derby som jag alltid kommer att tänka på när jag tänker på svensk travderby, det som poppar upp först.
Det här, 15 000 personer där också då. Det händer ju någonting mer då liksom.
Ja, det var ju just det där också att Big Spender hade kommit från Per-Erik Pettersson där till Bullen till Bert och seglade liksom upp som en sån häst under 4 år, eller han var ju bra som 3-åring, det var inte så, men ändå han kom lite ändå underifrån där, och sen det där upploppet mot Mac the Knife där Stigo tappar körspöt också i stridens hetta.
Som man inte gärna vill påminnas om, vill jag påpeka.
Ja, då ber vi om ursäkt för det. Men han har vunnit några andra derbyn, så att han får ta det.
Han klarar sig, han klarar sig.
Ja. Och sen den här väntan till, det såg jag, det har jag inte sett. Jag minns inte det, men jag tittade igen faktiskt på det nu. När i väntan på målfotot här skulle granskas. Och sen när man spiken ropar ut vem det är som har vunnit nummer 10, då skickar Bert Johansson upp höger näven bara rakt upp, precis rätt upp i luften bara, och sen kliver han av ur sulken och går fram och kramar om Big Spender. Det var stora känsloyttringar för att vara Bert Johansson, tror jag.
Alltså jag i minnenas arkiv så poppar det upp saker då när jag tänker på derbyt, och då hamnar jag på Majbjörn 1979 av det enkla skälet att Sven-Gunnar Andersson kvalade in Majbjörn till storchampionatet. Majbjörn var amatörtränad. Alf Lindholm i Gävletrakten där. Sen var Sven-Gunnar schysst nog att kvala in Klosterflamman i ett extra kval. Som han tränade själv. Och därmed fick han inte köra Majbjörn i storchampionatet. Utan det blev Olle Goop som vann då. Sen fick Sven-Gunnar sin revansch, som man nu kan säga så, när hon vann derbyt 1979. Före bra hästar, alltså Ekti Bowler, Jambro Fläck, 2-3. Och vi hade väl lite feeling för känsla för Majbjörn i det där loppet. Och jag vill minnas att jag slängde mitt dyra tidtagare i cementgolvet där på Jägersros läktare. För hon gav väl drygt 28 gånger om jag minns rätt.
Du hade råd att inhandla ett par nya?
Ja, en sån här, vad heter hon? Minerva.
Ja, just det.
Inga såna här som de har nu för tiden. Som talar om tiden, då fick man räkna ut tiden själv med hjälp av visare.
Klosterflamman förresten, fantastiskt namn. Ja. Ett derby jag inte upplevde, för jag var inte född, men jag läser i Jägersros jubileumsbok. Jag måste bara få, det är händer någonting i mig när jag läser det. 1968, Björn och Birger Bengtsson. Aldrig någonsin, skriver skribent i Olle Karlbom i Travgaloppen efteråt. Aldrig någonsin har jag varit med om någon liknande segeryra på en travbana. När skånske Björn steg för steg närmade sig storfavoriten Riketiketavi för att just på själva mållinjen sticka sin nos först. Snappade åt sig 126 600 kronor, då släppte hemmapublikens alla hämningar. Program flög i luften. Porslin krossades på restaurangen och jublet steg som en orkan mot den blå skånska himlen.
Men det var nog så.
Man hade velat vara med där 1968, känner jag.
Alltså jag tror du kan jämföra med att Hammarby slår Djurgården med 5-0 i ett derby och sånt där, va? På den tiden var patriotismen mycket större, tror jag, i travsporten. Hemmasegrar räknades på ett annat sätt än idag. Idag blir det mer slentrianmässigt. Och det där var säkert en av Jägersro-publikens största upplevelser genom alla tider. Mm. Sen kom ju Mikko Frippé när han vann. Var det 73 eller?
Nej, 83.
83, förlåt, jag blandade upp. 83. Och då var det något liknande. Och det berodde ju lite mer på showmannen Bo William Takter. Birger Bengtsson var ju en korrekt herre. Men ingen showman, va? Men älskad av sin egen publik. Va? Han var ju publikens stora favorit på egen show.
Banans mästerchampion, ska vi säga, genom tiderna. Ju.
Ja, elegant och korrekt i allt han gjorde. Och alltså, jag har aldrig sett... Jag såg Birger Bengtsson när han gästade Axvalla löpning med Gavin en gång i tiden. Tre hit, två hit och sen skilje hit. Och mellan loppen satt stallkillen... sköten och putsade ekrarna på hans sulky. De, man skulle kunna spegla sig i dem.
Ja, det,
det var alltså som en ung pojk ser det där, var oerhört imponerande.
Det var inte var det på Jägersro den här dagen, Lennart?
1968. Nej, tyvärr.
Nej. Vilket ticket har vi? Tvåa och Snapphanen trea. Var bättre namn för? Var det inte det? Inga fejshästar.
Nej, Snapphanen var ju också ett ja, jättefint.
Klosterflamman, Snapphanen, Ricky Tikitavi, Björn.
Ja.
Det är inget face. Leon var med också förresten.
Oj. Ja, ja du ser. Åby hade en häst i finalen ifall det
där. Just det. Ja. Men det körs ju ett lopp på söndag också. Vi kanske inte ska glömma det. Det är alltså två herrar eller två gossar Ljuse med i startlistan. Det är ju bara en sån sak. Det är otroligt alltså. 20 respektive 22 år gamla. De kan båda bli den yngste kusken någonsin som vinner derbyt, va?
Ja, det tror jag. Ragnar Thongren var 24 år tror jag när han vann 1939. Och en viss Stig Henry Johansson var nog 25, det måste ha varit. Sigurdsson Komet 1970.
Ja. Mats E. Ljuse kör alltså. Johan Lejon, bara en sån sak att han är med igen, är fantastiskt alltså, på sist, extremt lilla material. Vad heter han nu då? Magnus kör ju då Jerry Reardons Aetus Kronos, som väl är den såklart som har bäst segerchans av och, de två.
Och då, det måste jag ju då säga, i kvalet så visade ju Magnus, inte Magnus, jo Magnus.
Jo, Magnus.
Upp en enorm rutin när hästen var oerhört stökig i föreloppet. Alltså det var ju lite av pappans tendenser i Bold Eagle att springa runt och krångla och hamnade sist och satt kallt kvar där länge och lyckas avgöra till slut. Det var en mycket bra kuskprestation och man måste ju också då säga att Jerry Riordan inte är rädd för att testa unga killar i, eller tjejer i sin, bakom sina hästar.
De har alltså kört in ungefär lika mycket i år. Det hade jag inte riktigt koll på att de var så jämnbördiga, Mats och Magnus. Jag trodde Magnus låg lite före där. Nästan 10 miljoner båda.
Nej, över 10 miljoner tror jag på Magnus.
Ja, just det.
Men runt 10 miljoner på båda.
Ja, fantastiskt alltså. Hur känns då årets upplaga historiskt, klassmässigt, förhand?
Jag tror den är grymt bra.
Ja, det är ju känslan. Det är ju känslan, absolut. Man tycker ju sig, i alla fall jag, ni håller kanske med, men att nog kan man ana att vi har 2, 3, kanske 4 presumtiva elitloppshästar om 1 eller kanske 2 år.
Till och med Prix d'Amérique-hästar.
Ja, definitivt. Nu blev jag väldigt nationalistisk här, men det är klart. De duger utomlands, de här, några av dem. Det är ju ingen tvekan om det. De är på många som ju fortfarande känns långt ifrån färdiga.
Man skulle gärna vilja vara med eller gå in i Robert Bergs hjärna där när han funderar över vilken häst han skulle köra. Han kanske hade bestämt sig tidigt då att efter hans snacket här att han känner sig som en svikare, en efterhandskonstruktion. När spårlottningen var klar så kanske han bestämde sig för sitt val. Det vet man ju inte.
Det är ingen dålig ersättare bak, eller ersättare, han körde även i kvalet. Per Lennartsson är jäkel på att, som det brukar heta nu för tiden, leverera.
Oh. Ja, kan du ta bort?
Jag vet. Jag vet.
Du är författare för helvete att komma med.
Ja.
Leverera.
Men jag sa det med ironi, stark ironi.
Hoppas folk förstår detta nu, att det var, verkligen ja, var ironi.
Ja, men han är otrolig på att hantera pressen i sådana situationer, Lennartsson, det måste man säga.
Han sa själv efter kvalet att han var inte särskilt blygsam när han sa att hans körhänder passar på Bergs hästar.
Mm.
Någonting sånt där. Mm. Och det stämmer ju. Apropå det så är det ju ett enastående av Berg och sätta den här power som har varit lite vemodig hela våren och sommaren egentligen, långt in på sommaren, i sånt fantastiskt skick igen.
Ja, och som vi lite var inne på för några veckor sedan här när vi gick in genom derbyoddsen, så det öppnar alltid upp sig inför finalen.
Nu alltså, öppnar upp.
Vad var det nu för fel?
Ja, men öppnar sig heter det väl?
Öppnar sig, okej. Okay. Ja.
Det är bra, Lennart. Vi måste dra en lans mot de här. Det är bra. Vi kan ha en topplista på de orden framöver. Eller de här nya termerna som har kommit, ja. Öppna upp, det är ju väldigt, väldigt populärt att säga. I tv-sändningarna hör man ju mycket sådana där.
Ja. Stäng ned skiten.
Det är en egen punkt.
Matcher öppnar upp sig.
Nej, matcher öppnar sig.
Nej, men de Fanucci set stod ju alltså i 2,70 här bara för, ja, det var inte länge sedan. Nu är det alltså nästan 6 gånger från bricka 8 där. Så att,
det gällde vara kall där och vänta in oddshöjningen.
Ja, man ska vara försiktig med långtidsspel. Så kan man nog summera det. Så nu är Hail Mary i alla fall i talande stund favorit. Vad tror ni? Ja.
Alltså, ja, okej, då börjar jag eftersom Magnus funderar. Jag tror att Don Fanucci set är 30-40 meter bättre än i kvalet. Jag tror att han får en snabb start från spår 8. Vi minns kungapokalen. Han öppnade våldsamt snabbt från spår 6. Och Örjan skaffar sig den position han behöver för att vinna loppet.
Lät ju övertygande.
Tack.
Har du hunnit tänka klart, Magnus?
Jag blev stum av att vi fick ju facit där. Så då känns det ju på något sätt som...
Jag också. Ja. Nej, men jag tycker, jag tycker att lutningen på Powers formnål ses härlig ut. Så jag säger Power.
Per Lennartssons andra derbyseger, blir det så i så fall?
Ja, i så fall blir det väl det. Det var ju Jolly Rocket, Rocket 97,
ja.
Va?
Ja.
Nu Magnus.
Då finns ju faktiskt bara då, tycker jag då, Hail Mary kvar där. Jag har ju gillat dem från Fanucci sett hela året, men det var ju Lennarts facit. Ja, nej, men jag tror ju, har ju trott på Don Fanucci. Jag tycker att jag är otroligt glad att han är med i derbyt överhuvudtaget, eftersom det var ju otroligt nära att han kördes på och kördes ur derbyt där. Varvet kvar. Jag tror att Don Fanucci sett är bästa hästen i det här loppet. Och att Örjan vet hur man förvaltar bra hästar i stora lopp.
Kan det inte vara så ändå att han har haft längre säsong än de andra? Eller i alla fall, kan man säga så?
Ja, det kan man säkert göra.
Kanske att kanske de där 30-40 meterna som du tror att han är bättre ändå inte finns där. Så här i slutet på säsongen.
Nej, men jag tror att på något sätt så gick han ner sig i form inför derbykvalen med naturligtvis tränarens goda omdöme. Nu är han på väg uppåt igen.
Så kan det såklart vara.
Apropå... Ja, varken Daniel eller Örjan verkar ju oroliga efter loppet heller där. Nej. Det känns inte som att det varit några orosmoln alls för deras del, utan de verkar snarare tycka att det var ungefär som förväntat. Och frågan är ju om han inte kanske hade vunnit sitt kval utan att han liksom hade tappat farten där. Varvet kvar också. Så att, och då hade han ju haft ett bättre spår. Men det vet vi inte. Jag tror Don Fanucci sett vinner det här. Men det är ju verkligen spännande.
Han borde ha fyllt sin storlopps kvot snart också. Daniel är det för året.
Jag räknas så... inte på det viset räknas.
Nej.
Får jag säga en sak apropå V70? Vi pratar om V75, derbyt V75-lopp. Jag hörde på någon sändning någon dag i veckan när en av referenterna pratade om en häst som kom från en andra plats i ett STL-lopp. Och jag måste erkänna, vad säger han? STL-lopp? Ja, så kom jag på, ja just det heter STL. Hur i hela friden kan man använda det här fullständigt okända begrepp, för många okända begreppet och ganska meningslösa begreppet, istället för att säga hästen kommer från en andra plats i V75, det etablerade märket, alla vet vad ett V75-lopp var, är större delen av spelarkåren som inte jobbar med det här på professionell basis och är spelläggare för ett antal system och så vidare, bryr sig inte om STL, det är V75 som gäller. Och hur kunde hästen komma på den här tanken?
Ja, vi har ju varit inne på det, vi har varit inne på det förut, och det är väl säkert en juridisk grej i botten, det här med detta oberoende som ska finnas mellan ST och ATG, men jag vet inte, det oberoendet finns ju inte. det står ju, det är ju nedskrivet på papper att det är ett givet självklart beroende eftersom ST äger ATG. Så jag förstår
samtidigt
inte.
Samtidigt så blev de ju fällda här nyligen TV4 för att de, vad säger man, gynnade en viss spelform.
Ja, de är ju, där sitter de ju i knät, där är ju hela den här. Det här är ju ett märkligt fenomen att det fortgår och har fortgått och nu blir de fällda. Men när man har TV4s mikrofoner i ATGs egna sändningar också, där det står en TV4-gubbe då och pratar i ATG live, helt ogenerat. Det är alldeles uppenbart, de sitter ihop, alla vet det här. Och det får man nog ändå säga att det är någon form av under att de har bara blivit fällda. Jag vet inte om det är en eller två gånger under alla dessa år. Så det är klart, visst. Men om det var, om de var rädda för att droppen skulle vara att man fortsatte säga V75 istället för STL, jag vet inte. Men det är ju precis som Lennart säger. Nu när tävlingsprogrammet kom för 2021 här så står det ju, det står ju STL-tävlingar på varenda sätt. Men när man kör det som en gång i tiden hette V75-mästaren, så heter det loppet fortfarande V75 Champions. Och vad är det för lopp de har vunnit i sådana fall som gör att de får vara med där? Varför heter det loppet inte STL Champions, om man nu har någon idé med det här, den här förkortningen? Det är faktiskt lite, och om jag bara får avsluta detta med, jag undrar jättemycket över, just nu pågår ju det här V86 Super Days. Och i reklamen för det,
vad heter det?
V86 Super Days. Det är ju då alltså, är det fem eller sex V86 omgångar som körs på raken på vardagarna för att då explodera i någon slags super onsdag här nu på onsdag. Men i all reklam så står det alltså V86, och efter det så står det ett sånt här litet, uppe till höger, ett litet R som är registered trademark. Och sen efter Super Days så står det TM som ju då är trademark. Man så att säga vill markera att vi har registrerat V86 som ett varumärke, och även det här Super Days, det är ett trademark. Det ska ingen sno av oss. Och jag förstår inte varför man har det med i reklamen, i copyn som det heter på reklamspråk. Den text som vi alla läser, varför måste man? Det är alltså juridiskt har det noll betydelse. Skulle någon nu då råka skriva V86 Super Days som inte sitter på ATG, det spelar liksom ingen roll att det står de här. Jag vet att de har gått vilse i alla begrepp. Nu går jag igång eftersom jag jobbar med det här nu för tiden. Jag ska inte bli så hemskt upprörd.
Ja,
det
är
en liten fråga. Men
vad är skillnaden mellan V75 och V86? Om man säger, den här hästen kommer från ett V86-lopp, säger man. Den här hästen kommer från ett STL-lopp.
Nu väcker du dem här. Nu väcker du dem på ST. Snart döper de
om det här också. Då går vi vidare till ett V75-lopp som är derbystort. Vad heter det?
Derbystort, det är mycket nog.
Ja, det heter det fortfarande. Det kommer du få heta. Vi tar det istället.
Ja, derbystort. Ja, vem vinner det då?
Alltså, jag blev väldigt imponerad av den här Me Lady Grace. Som bara gjort ett par starter i Redéns regi och köptes väl egentligen som fölstor. Blev inte dräktig och nu kan hon vinna, vad heter det nu då? Derbystort.
Ja, mycket fin ju. För då retfull Örjan i måttning igen.
Ja, och Björn Goop.
Just det, exakt. För Örjan kör ju Diana Sett som vanligt i de här stora finalerna. Ja, det blir spännande också såklart. Men hittar Diana Sett i ledningen här, eller hur?
Ja, det är väl det hon gör. Hon hittar väl dit. Om hon inte tar sig dit på egen kraft, hittar väl Örjan dit. Och jag tror att hon vinner det här. Och här är återigen jag så fascinerad av det. Man hör Daniel Redén. Vi pratar om Diana Sett. Hon har vunnit sprungit in 7 miljoner och redan vunnit flera stora lopp. Och Daniel pratar fortfarande om att hon inte riktigt har förstått vad det går ut på. Vad underbart. Nej. Tänk att äga en häst som har sprungit in 7 miljoner och fortfarande inte har fattat vad det går ut på. Sky is the limit. Det är så.
Vi kommer inte få uppleva det. Att äga en häst som har sprungit in 7 miljoner och inte fattat.
Nej, då har inte jag fattat att jag gör det heller. Nej, det är fantastiskt. Jag tror att hon vinner.
Ja, fin final va? Är det inte det? Alltså ovanligt fin.
Mycket, mycket fin. Mm. Utan publik.
Ja, utan publik blir det ju. Men däremot så var det publik på vid det danska derbyt som Sten Hjul alltså igen fick vinna, som vi pratade om för några veckor sedan eller någon vecka sedan här. Är han uppe i 9 nu då?
Ja, det tror jag det var. 70-åringen Sten Hjul.
Ja.
Och spelade...
Extrem. Ja, eller vad ska jag säga?
Ja, det tror jag man ska säga. Extrem. Han hade ju den tur som behövdes eftersom han kände sig tvingad att släppa ledningen och sen kommer loss perfekt och hinner upp i Jürgensens häst på mållinjen. Två av giganterna i dansk travsport. Och Sten Hjul visar ju att han fortfarande duger i alla sammanhang, i alla fall i Danmark. Mm, även på andra ställen naturligtvis. Ja, det var imponerande.
Var han på åldermän då?
Ja, som åldermän. Och 70-plussare som får stå först i vaccinationskön när det väl blir aktuellt då.
Just.
Lite synd om Thomas Malmqvist, där hans storfavorit då, Empire, galopperade. Såg ut som hästen fick lite stänk av grusstänk, banmaterialet i nosen där.
Men det var alltså lite publik på restaurangen om jag förstått det rätt, släppte de in folk.
Ja.
Och sen när det väl blev lopp, eller det stora loppet skulle köras, så klev de ut på platserna va?
Ja, det var väl förbjudet gissar jag. Polisen var tydligen där och tog emot publiken i alla fall, vet jag.
Okej.
Okay. Danskarna... Jag vet inte om de räknade in det, vet jag. Men danskarna är inte så noga med att följa påbuden, så de gick ut med all rätt tycker jag. Man måste få gå ut och... bejubla Sten Hjul när han vinner derbyt.
Man tycker att det borde vara bättre att vara utomhus än inomhus på avstånd.
Ja, men det är ju det här med sittplatser och avstånd. Alltså, det kan man ju inte reglera utomhus på samma sätt som på en läktare eller inomhus. Om det, nu vet jag kan inte de danska reglerna alls om de är liknande i Sverige. Men i Sverige kommer det väl bli så att det är 1 meters lucka.
2 meters lucka var det väl?
Alltså.
Eller har de krympte? Ja. Det här, jag såg den här presskonferensen med Amanda Lind och vad nu heter Damberg där, och då pratade de om 2 meter. Men de kanske har ändrats sedan dess.
Ja, det är möjligt. Det springer. Men frågan är då, jag såg att Matt Ahlqvist hade ställt frågan om de kan ta in folk på restaurangen. Nej, han hade inte ställt frågan. Han hade, som han uttryckte, slängt ut frågan till polisen.
Ja.
Jag vet inte, SD har väl sagt att det är upp till banorna nu att lokalt komma överens med polismyndigheter eller vilka myndigheter det är att eventuellt få ta in publik då.
Och det gäller väl från den 1 oktober va?
Ja, förvisso.
Har ju sagt. Ja, och Frankrike då? Där har vi koll på hur de agerar där.
Ja, det noterade jag där när jag tittade, såg FaceTime Bourbon vinna med Björn Goop där. Då hörde man ju faktiskt jubel även där, och kanske lite högre än till och med vad det var på Charlottenlund. Och då kollade jag upp med återigen Anders Lindqvist, facit när det kommer till Frankrike. Då säger han att där har de en gräns på 5000. Och det skulle vi ha den gränsen i Sverige, så skulle vi ju kunna ha publik jämt. Ja, 5000, och om det inte är så att banan ligger i en röd zon som de tydligen har där, då får de inte ha någon publik alls. De har zoner där med där smittspridningen pågår.
Ja, ingen publik hur som helst till helgen.
Ja, det vet vi inte. Frågan är ju utslängd.
Alltså, den lever alltså? Jaha.
Ja, så vitt jag förstår, man sa att jag slängt ut frågan till polisen.
Vi har ju ytterligare en person som har uttalat sig i den här barnkroppsfrågan. Definiera den så. Vi har ju
tagit... Barnkropp. Kan du komma på något bättre ord till nästa vecka? Barnkroppsfrågan.
Har du något förslag?
Nej, inte just nu.
Nej. Vi har ju tagit upp det i de senaste avsnitten. Anders Lindqvist och Janne Takte har uttalat sig att ja, det är för hög dosering på de svenska travbanorna. Och har vi nu fått ytterligare uppbackning från Åke Svanstedt som också tycker så. Det är inga, ska man vara försiktig med hur man säger, men det är inga smålallare som har de här åsikterna.
Nej, det är inga smålallare.
Nej,
det är inte ens
tunga namn.
Det är inte ens några lallare.
Nej, det är tunga namn som...
Jo, men Ingen annan bryr sig. Det är tyst som i graven. Men vi nöter på.
Vi nöter på. Så vem som helst som har synpunkter åt ena eller andra hållet får gärna höra av sig fortsatt.
Det skulle ju vara förbaskat intressant om det kom någon med motsatt synpunkt.
Ja, verkligen.
Kan vi hitta en sån? Är det möjligt?
Ja.
Var finns du ute i landet? Ute i världen? Kom och försvara bondkropparna.
Precis. Och FaceTime på Bond då vann ju som sagt i det där loppet i Frankrike. Inför lite publik då. Det var ju inte den enklaste av löpningar han fick. Ändå överlägsen till slut. Det är ju en jädra polle det där.
Det var en jäkla skit i bana om jag såg rätt. Eller?
Ja, lite lätt i alla fall.
Nej, men han är ju bäst, det vet vi ju.
Är det världens bästa?
Ja, det är alltså svårt att jämföra med de här amerikanska kusarna. Men det är klart att han är Europas bästa, det är ingen tvekan om det. Även om Ecurie hade vunnit Hugo Åbergs Memorial så hade FaceTime Bourbon fortfarande varit Europas bästa häst.
Kan inte låta bli att tänka på det där loppet med Campo Bahia i vintern. Nej. Som alla tyckte att han skulle... Han var redan i mål, Campo Bahia, när han började jagas av FaceTime Bourbon. Men det hade Campo Bahia hade vunnit.
Men oavsett hur det hade slutat det loppet så hade Campo Bahia, om han nu hade blivit tvåa som många tror att han inte hade blivit, så hade han ju varit väldigt nära FaceTime Bourbon i...
De har gått lite olika vägar sedan dess.
Ja, men alltså det är lite det där, Conny Nobel. Att springer man sig trött på Vincennes så kan man vara märkt för livet. Stigo sa någon gång, vi stod på stallbacken på Vincennes när de började köra uppförsbacken. Och då sa han, hästar som får blodsmak i munnen när de kommer upp för backen där, de kommer sällan tillbaka.
Magnus Stålberg, vilken... Ja, du fortsätter att övertyga i spellådan.
Ja, det är ju otroligt hur det kan bli.
Helt otroligt är det.
Nej, men det är väl...
Ja, du måste få... Alltså, Magnus, du måste steppa upp det. Du måste få lite självförtroende som de här spelläggarna som är tusentals spelare som alltid är bäst, alltid har mest rätt, alltid vinner mest pengar. Kom igen nu!
Ja, faktiskt.
Ja, vi får slå på med versaler i rubriker och på Twitter här framöver då. Ja. Nej, men man får vara ödmjuk därför att man vet att man ska liksom landa i ödmjukheten, annars blir fallet hårt. Det är kul. Jag bara hoppas att våra lyssnare tycker det är lika roligt och vinner någon slant på det också.
Nu är det ju din favoritbana här till helgen dessutom.
Ja. Det är som sagt så, man landar mjukt förhoppningsvis istället. Ja, Jägersro och jag har ju ingen spelhistoria som är speciellt mycket att skryta med. Men så här, i den här veckan har jag har ingen spik den här veckan, men jag har några måstehästar. Jag fegar lite, men jag tycker hittills för tidigt i veckan för att ha en riktig spik. Jag tycker det ser lite så där kul ut faktiskt. Om man går tillbaka till förra helgen såg det ju ganska lätt ut på förhand, det blev ju förhållandevis lätt också. Men jag ska nämna några hästar som jag tycker att man ska ta med. I den första avdelningen, nummer 7, Nisse Sonna. Jeppsson skulle faktiskt kunna trolla iväg Nisse Sonna till ledningen härifrån. De har haft springsport tillsammans en gång förut och då kom Jeppsson lite snett bara. Han diagonala lite för tvärt så han fick räta upp Nisse Sonna. Men nu tror jag att han har en bättre linje från början och då har Nisse Sonna sån form så att den ska absolut med, tycker jag. Och sen ramlar vi iväg till avdelning nummer 4 som är Diamantstoet. STL Diamantstoet heter det.
Ja, förlåt. Bra.
Där tycker jag faktiskt att hon har 2000 ben, Björn Goops Lalle Pellini nummer 7. Men hon är väldigt kapabel. Jag vet inte vad hon landar sträckmässigt, men hon är ett absolut måste-sträck, tycker jag, i det loppet. Hon blir inte favorit och kanske inte ens nästan. Det är rätt många redan nu som har dragit på sig mer sträck. Så Lalle Pellini, nummer 7, i avdelning 4, tycker jag. Och sen så tycker jag också att i V75-6, en riktigt öppen silverdivision. Jag tycker att Star och Leonardo, nummer 3, är ett givet sträck där. De tre måste man ha med.
Ja, Men en spik, vi måste, all, folk vill ha spik.
Jag lovar, jag säger så här, när och om jag under veckan kommer på en spik, då kommer den på vårt Twitterkonto.
Så, det låter bra. Då får ni nog följa oss där också på Trots och Sport 1. Omedelbums. Ja. Också på Instagram. Där lägger vi upp roliga bilder. Mycket vikingkronor sen senaste veckan. Det blev uppskattat.
Ja, verkligen.
Kul. Många fina bilder från din kvalkväll där 1997 i Gävle ju. Väldigt härliga bilder.
98 faktiskt. Tror jag det var.
98 till och med.
Ja.
Mordet på derby till slut. Kommer ni ihåg den? Vem sa så?
Sören förstås. Sören Nordin.
Aha. Ja visst. Det var alltså 1983 som man ändrade derbydistansen från då 3140 till 2640. Jag läser också på tal om Jägersro-boken här, den här Hilding Nilsson, en stor profil på banan i typ 100 år, eller jag på sig.
Ja, ungefär.
Ja, uppförda och stor hästägare, amatörchampion flera gånger. Han menade att han aldrig kunde smälta att Jägersro kortade distansen. Det är barockt ur alla synpunkter och lär ha beslutats vid ett midnattsmöte i Arvika. Kanske tyckte någon stor hingstägare att den långa derbydistansen inte passade rena amerikanska avkommor utan lämnade allt för stort spelrum åt hästar med franskt blod. Han kanske också sa det på skånska. Förvisso.
Ja, oja. Oja.
Ja.
Han har sett fler derby än de flesta.
Ja, Danmark har ju kvar 3000 meter till exempel.
Vem tog beslutet? I Arvika, denna sena natt. Och varför i Arvika?
Ja, det kan man också undra. Det förtäljer inte den här historien.
Arvika, där hörde ju Rune Turesson hemma, men han var ju förvisso ordförande i Hästägarnas riksförbund, men att de skulle... Ja, det är en märklig historia. Alltså.
Det är lite det faktiskt. Blir det månne ny distans när den nya banan står klar? Det blir det ju på något sätt.
Ja, det måste det tydligen bli, va?
Ja, det blir ju intressant om man kanske går tillbaka då.
Det var även så storchampionatet kördes ju väl över 3100 meter i början. Mm. Men storna kan jag lite mer förståelse för att de kan gå lite kortare. Men ja, det är klart att som du säger... De har kvar sin 3000 meter i Danmark.
Mm.
Det är bara hoppas på att man bygger om banan på Jägersro så vi får tillbaka 3000 meter.
Vill vi det?
Ja, jag vill det.
Det vill du?
Ja.
Magnus?
Nu var jag tyst länge. Jag sitter och tänker här. Jag blir så konservativ på äldre dagar. Rör inte mitt derby.
I så fall ska du absolut ha 3000 meter.
Ja,
men det är väl det som man själv glider in i. Som när man blir intresserad. Det som gäller då gäller för evigt.
Ja, jag ska inte vara motsträvig på något sätt. Jag välkomnar nya banlängder och då kan vi absolut också... Då kan jag tänka mig att vi ändrar på derbydistansen också. Det är helt okej.
Okay. Men på söndag då blir det i alla fall 2640 meter, det vet vi. Det blir spännande. Har vi något mer innan vi packar ihop?
Nej, alltså vi var inne på publikfrågan lite grann. Jag frågar lite folk jag träffar på då och då. Hur stort är suget att få besöka banan igen? Mm. Och alltså jag är inte övertygad om att hos vissa är suget oerhört stort. Hos andra säger att ja, men det går ju lika bra att spela på trav, att titta på trav utan att vara på banan. Många som alltid åkte tisdag till Axvall, de var inte jättemånga, men de som åkte dit, de har nu vant sig vid att inte åka dit, att sitta hemma i fåtöljen eller på middagsbordet och dricka en öl för en billigare penning på banan. Finns risken att det här långa uppehållet utan publik mer eller mindre blir permanent?
Det är många sådana här beteenden som man funderar på i allmänhet som har blivit annorlunda sedan den här pandemin kom. Så att det är ju... Ytterligare, det är ju en i mängden av beteenden som man funderar över. Vi pratade ju om det för några veckor sedan också. Och du var också tveksam där, Magnus. Ju.
Ja, alltså vi har ju haft en vikande trend länge. Och kan man få tillbaka de som gick på trav innan coronan så är det ju bra. Men jag tror ju inte att vi får riktigt det. Och jag tror definitivt inte att vi får en tillströmning, alltså en ökning. det är ju väldigt svårt att se. Så att det har ju funnits förhoppningar, som vi också har varit inne på tidigare här, om att den här exponeringen som travet fick, framförallt i början av den här pandemin när allting stängde ner, att det skulle generera ett större intresse för travsporten. Det har ju definitivt genererat ett större intresse att spela på hästar. Det ser vi ju på omsättningssiffrorna. Men publikt, ja, det är klart, hade man öppnat bara travbanorna lagom till sommaren när travet är som allra mest fantastiskt, då hade det kunnat hända något. Men jag har ju väldigt svårt att tro att i det här, det är mörker som stundar nu, rent bokstavligt med mörka kvällar och så. Det, nej, jag tror inte att det kommer hända så mycket på publik. Och som sagt, alltså publikfrågan för svensk travsport är mycket, mycket större än att det har varit stängt på grund av corona. Det är ju en jättepuck att hantera.
Dessutom kommer det under lång tid finnas en rädsla hos befolkningen gällande pandemin. Många är fortfarande rädda för att bli smittade när man går ut på stan eller går till butiken eller till krogen. Många avstår, många tvekar. Så att jag tror det kommer ta lång tid innan hela landet, hela befolkningen, alla är i normaltillstånd igen.
Ja, det är så. Så är det definitivt. Och som sagt, publikfrågan är... jag tror att det är en fantastisk dröm att tro att det skulle bara rusa in folk genom grindarna när man öppnar travsporten i Sverige. Men dels kommer vi fortfarande ha en begränsning för hur många som får komma in. Och sen är det ju så, för övrigt, det måste man ju säga. Ja, var ligger travsporten i förberedelser för hur man ska hantera det här? Vilka ska få komma på trav nu? Vilka är vi som får gå?
Ja, det,
när de öppnar upp, hur ska de göra det?
Har man
ett, ja, precis. Nej, men har man tagit fram ett system som ligger färdigt för att köpa biljetter så att man kan köpa en biljett? Det finns 500 biljetter till Romme. Och när de är slut är de slut, så man vet att man kommer in när man åker dit. Och hästägarna, ja, ska naturligtvis ha företräde, kan man ju definitivt tycka. Men hur gör man? Är det färdigt, undrar man ju. Har ST redan löst det? Eller kommer man att utreda det under hösten, hur man ska göra för att släppa in publik?
Det var ju en upplyftande avslutning det här på podden.
Det var ju tråkigt. Men som sagt, det är ju... Vi lämnar ju en sommar nu bakom oss där man inte fick gå på traven enda gång. Och det har inte hänt mig sen jag var 12 år, tror jag. Att jag inte har varit på traven sommar.
Nej, det är...
Och nu är jag 14 år, så det är 2 år. Nej, men alltså det är många år. Det är väldigt konstigt. Den bästa årstiden.
Ja, vi har lyckats överleva det faktiskt.
Mm, förvisso. Men
så är det ju.
Ja. Jag har nu startlistan i V75-7 framför mig inför lördagen här. Boos! Var inte den som en bomb över mål i derbykvalet där? Ska inte den kunna runda?
Han såg jättefin ut och var hårsmån från att ta sig vidare.
Han har behövt luckan 2 meter tidigare, så hade han hunnit dit.
Ja, fick ju böta ganska mycket där Kevin efter någon duell i första kurvan med Jeppson.
Ja, det var ju... De orden hade man velat höra.
Ja.
Den ordväxlingen.
Ja.
Ja. Där var det
utan munskydd.
Han skulle ha haft munskydd i Jeppson. Då hade man i alla fall inte kunnat läsa på läpparna. Men alltså, det behövde inte läsas på några läppar där. Han var arg. Och Kevin fick ju 10 000 i böter också.
Svårbedömd situation.
Ja, jag tycker det. Jag skulle nog använt den här gamla kloka devisen: bättre fria än fälla i det fallet.
Ja, jätteknepet tyckte jag det var. Jag fick ingen riktig klar bild av det.
Ja. Jag tycker de gjorde rätt. Jag vill vara lite positiv här nu på slutet och säga att jag tycker domarna var bra. Jag tycker de gjorde rätt.
Det var svårbedömt, som ni säger. Men
det var ingen lätt.
Dömt är dömt och domaren dömer.
Hoppas inte det blir så för stökigt på söndag i svensk travderby, som det brukar heta. Så att må bästa häst vinna, eller vad brukar man säga?
Ja, det är en gammal hederlig klyscha.
Ja. Nästa tisdag hörs vi igen. Då vet vi vem som vann derbyt. Ha det så gott så länge.
Ha det gött.
Hej, ja, hej, hej. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.